money.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Här i början av året så tänker jag att vi måste göra lite mer sån här personporträtt, det vill säga intervjua personer om deras liv. Och vad gör jag då? Jo, då tänker jag så här. Ni som lyssnar mycket på Tyresö Radio har ju lärt känna oss programmakare. Och vissa av oss har blivit intervjuade själva i andra program. Men ni nya lyssnare, ni känner ju inte oss riktigt ordentligt. Så nu tänkte jag börja en serie igen där jag intervjuar mina egna kollegor. Så nu har jag bjudit hit den helt okända Leif Bratt. Välkommen till den här studion.
Tack ska du ha, vad fint ni har här.
Nu sitter jag på den ena sidan, där du brukar sitta.
Ja. Nu blev det en déjà vu. Jag har varit här förut.
Ja, det här är ditt andra hem, eller hur?
Ja.
Ja. Och Leif, programmet ska heta Vem är Leif Bratt?
Okej, vad spännande.
Ja, och du har ju nu uppnått en speciell ålder med nollor på slutet.
Ja, men det beror på mitt smeknamn.
Ja, vad är smeknamnet då?
Nollan.
Noll, det tror jag inte alls det. Leif, nu måste vi börja om från början här, för du har gjort väldigt mycket i ditt liv.
Ja.
Var stod din vagga?
I Bromma. Stopvägen tror jag det hette.
Bodde ni i en liten lägenhet
ja.
Eller hus?
Ja, jag har ju inga minne därifrån, för vi flyttade ifrån när jag var 2 år gammal. Till Hökarängen. Jag var ju femte barnet så att det behövdes lite större. Vi var tvillingar som kom. Så att...
Ja, du har en tvillingssyster.
Hade,
ja. Hur var det att växa upp som tvilling?
Ja, vi märkte inte av varandra. Alltså, hon hade sitt umgänge och jag hade mitt umgänge. Vi gjorde nästan ingenting tillsammans. Det enda vi gjorde tillsammans, det var att i lågstadiet så gick vi i samma klass. Och det kanske inte var så lyckat, men det begrepp ju inte jag då.
Och det begrepp man uttaget gjorde man väl så med tvillingar. Man lät dem ofta gå i samma klass. Idag tror jag faktiskt att man gör så medvetet. Sätter dem i varsin klass, till exempel enäggstvillingar, så de får varsitt liv. Det är inte helt ovanligt att man tänker så idag, men så gjorde man inte på din tid.
Nej, jag tänkte ju inte alls. Det var ju vuxenvärldens sak.
Ja.
Ja. Jag blev ju ganska snart lärarinnans favorit. Du vet,
hur lyckades du med det? Jag känner dig som en ganska stark person som har klara åsikter om det mesta. Hur var du då som 7-åring då? Var du en snäll, timid liten sak?
Nej, det vet jag inte. Men alltså, exemplet på då, det var ju så att på den tiden i lågstadiet, det här är ju 50-tal.
Ja.
Då hade man ju sån här teater och grejer för föräldrarna med skolavslutning. Alltså höstterminens skolavslutning, vårterminens skolavslutning. Jag fick alltid huvudrollen.
Oh.
Och jag fick välja tjejen som skulle vara då prinsessan eller något liknande sånt.
Vilka egenskaper hos dig själv tror du gjorde att din fröken valde dig?
Jag har ju ingen aning, för hon sa aldrig någonting.
Men,
och jag drog inte heller några slutsatser då.
Nej.
Att oj, vad snäll hon är mot mig. Nej.
Men din syster, hur?
Hon fick aldrig någonting.
Och hur kände hon sig då?
Ja, det vet ju inte jag. För hon pratade inte med mig och sa att det var orättvist eller sådär. Jag vet inte, hon kanske fanns i sin lott. Men när vi gick då, eller började i mellanstadiet, då hade de tydligen fattat då. Sett några signaler. Men det är ju vuxenvärldens sak.
Ja.
Ja. Så då gick vi olika klasser.
Men du hade 3 äldre syskon?
Ja, tjej, 2 killar. Men det konstiga är att jag har 2 bröder och 2 systrar. Men min tvillingssyster, hon har bara 1 syster men 3 bröder. Är inte det konstigt?
Verkligen svårt att förstå.
Ja.
Jaha, men ni bodde i en liten lägenhet då i Hökarängen?
Ja, och det är ju också lite man ser tiderna fram. Vi var alltså 7 personer i en fyra på 71 kvadratmeter.
Hur bodde ni då, alla barnen då?
Ja, det var ju 2 i varje rum och min äldsta syster, hon hade ju en bäddsoffa i vardagsrummet.
Ja, och det, så var det för väldigt många.
Ja, men,
Och det var väl inget konstigt egentligen, va? Tyckte man att...
Så såg det ut för de flesta. Alltså, det var ju ett barnrike område, relativt nybyggt var det väl, om jag minns rätt. Så att det kom ju massa barnfamiljer och alla hade det ju på det sättet. Ja. Man lekte ju ute, det här att ha eget rum, det uppstod ju först när mina syskon, äldre syskon var så stora så att de flyttade hemifrån. Då fick jag på, jag tror jag gick i gymnasiet när jag fick mitt egna rum.
Ja, för det var väl också grejen att som barn var alltid roliga utomhus.
Ja.
Det var inget kul, det fanns väl inte så mycket tv-program heller att titta på den tiden, va?
Nej, det var ju så här, det var en i lågstadiet då, hon hette Britt-Marie Brunvall och hade världens vackraste ögon.
Mm.
De fick tv relativt tidigt, men alltså det måste ju ha varit 56-57 någonting sådär.
56 tror jag tvn kom.
Ja, men de var alltså tidigt ute. Och hon hade då förstående föräldrar, eller om de ville skryta vet ju inte jag. Så att vi var ett gäng klasskamrater som då, ja det var i princip en gång i veckan, för då fanns det ett program som hette Champion the Wonder Horse. Det var en vit häst som stegrade sig på ett berg. Och det var en gång i veckan det. Och det fick vi komma och titta på då sen.
Ja, och när fick ni tv då?
Ja, det vet jag. Jag tror att det var alltså 58 i samband med fotbolls-VM.
Ja, men det var då som de flesta skaffade tv. För då gick VM i fotboll ner i Göteborg.
Nej, i Stockholm.
I Stockholm var det inte Brasilien.
Jo, men man hade ju olika arenor sen.
Okej, okay. Då ville alla titta.
Ja, och då var det ju så att alla hade ju inte tv. Så det var ju rätt vanligt att se en sån här radio-tv-handlare hade ställt ut en tv i skyltfönstret.
Just det.
Så där stod man då och glodde på tv-program.
Mm.
Och då var det så nytt och fantastiskt tyckte man. Man tittade till och med på testbilden.
Hur gammal var du 1956? Eller 58?
56, då måste jag vara 7 år.
7 år, aha.
Ja.
Så du har verkligen varit med om den här. Du har varit med om en revolution när det gäller media.
Ja. Och just det att hur man kunde sitta och titta på testbilden, så fantastiskt var det.
Ja.
Alltså, och jag minns, det är ett minne också det här, förutom då den stegrande hästen, OS i Rom 1960.
Mm.
Och då, som jag minns det, så var det några som var direktsändningar. Och hur man kunde få rörliga bilder i en burk med glasskiva fram till. Precis när det hände.
Ja,
det var obegripligt.
Obegripligt, ja.
Ja, men alltså det var lika... Nu gör jag ett hopp här då. Det måste ha varit början på 80-talet. Säg 1980-81. Då var det ju 2 system för datorer. Antingen var det DOS-system eller också var den här Microsofts... Och i reklambranschen så blev Microsofts system...
Operativsystem.
Mm. Det dominerande. Och då hade jag ett ärende till min mellanbrors kompis. Han jobbar på reklambyrå. Och då sitter han där med den där skärmen. Och så kan han röra markören. Alltså han kan.
Mm.
Det måste ju varit en mus han hade. Ja. För det såg ju inte jag så här. Men, ja, han, och så kunde han få markören att flytta på sig.
Det var fantastiskt då, ja.
Ja.
Ja. Magiska saker händer.
Ja.
Ja. Men nu backar vi så här. Vad gjorde dina föräldrar för någonting? Vad jobbade de med?
Min mor var hemmafru och det tror jag i stort sett alla var. Jag bodde ju då i en sån här typisk trevånings nyproducerad hyreslänga. Och jag tror att man kan säga att det blir ju alltså 6 lägenheter varje. Det är 24 lägenheter. Och alltså då var det, säger jag, 20-21 hemmafruar.
Ja.
2-3 som yrkesarbetade.
Mm.
Ungefär, det var proportionen.
Och de som yrkesarbetade av kvinnorna då var kanske lärarinnor eller lärare, sjuksköterska. Det var ju liksom väldigt speciella jobb man hade som kvinna. Det var ju väldigt få som egentligen drömde om något yrkesliv kanske.
Nej, de servade hemma och sen gick de till jobbet och var servicepersonal så att säga till någon.
Precis. Ja. Och vad gjorde din pappa?
Han hade eget företag. Han hade kommit på en affärsidé. Ni som är ungefär då i min ålder, ni minns när ni gick till herrfrisören, så hade han framme vid spegeln så här 4, 5, 6 glasflaskor med vackra, alltså blått och gult och rött och grönt, klara färger. Och det var sån här, en slags spritlösning med sig som hårvatten, rakvatten ungefär, som de baddade då i nacken för att, alltså, när de hade klippt då. Så kanske om det blev någon lite sår eller...
Så skulle det inte bli infektioner?
Ja, de gjorde rent där.
Mm.
Och de där fanns det ju inga etiketter på, så man visste ju inte vad det var. Så då kollade pappa upp, att jag har ju fått hört här i efterhand.
Men var han frisör från början?
Nej. Han bara kom på då, och hur han kom på det vet inte jag, att han hörde sig för då, så här, vad kostar och bla bla bla. Och så kände han någon eller via något nätverk. Det hette ju inte så på den tiden, men han fick tag i en nisse som hade sprit, alltså etanol, tillstånd att köpa det, 95% eller 96% vad det nu var för någonting. Så han kunde göra såna här grejer. Och då räknade pappa ut att han kunde sälja det för halva priset. Aha. Och ändå tjäna lite pengar.
Okay.
Så att han cyklade runt till att börja med i innerstan. Aha. Den killen, han var uppe på Gärdet, så han på morgonen åkte dit och hämtade ett lass. Mm. Och så cyklade han runt till några frisörer. Och så tog han då de tomma glasflaskorna med sig. Och så
vilket år var din pappa född?
1905.
1905. Vad var hans bakgrund? Var han från någon slags företagarfamilj som gjorde att han tänkte så här?
Ja, det kan man ju säga. Alltså, min farfars far, han var grosshandlare, som man sa, i stål eller malm.
Aha.
Göteborg. Alltså på den tiden så, LKB vet jag inte om det fanns, men alltså, järnmalmsföretaget.
Så det fanns inte företagaranda från början, för det var väl inte vanligt att man satte igång och hittade på en eget företag som din pappa.
Nej, men det frågar. Ja, nej, det var inte så vanligt. De flesta var knegare, och speciellt i Hökarängen.
Precis.
Det var ju arbetarområde. Om den ådran har gått vidare så, det vet jag inte.
Men vad ville du bli? Vad utbildade du dig till?
Ingenjör, kemiingenjör.
Hur kom du att säga att du valde just kemiingenjör?
Det kan ju vara, dels var det lite kul och spännande med kemi tyckte jag. Men sen var det framförallt då att mitten på 60-talet. Det var nog det säkraste sättet att få ett jobb.
Ja.
Att utbilda sig till ingenjör.
Just det.
Och då räckte det ju att ta studenten på ett tekniskt gymnasium. Det var ju tillräckligt fint för att få ett jobb.
Ja.
Men då så svängde det väldigt fort. Så att jag gick ut 68 och tog studenten. Och då var det så att vi var 30-31 elever, studenter, elever. En fick jobb, och han fick jobb på den här, jag tror inte det finns kvar nu, gästfabriken i Rotebro.
Mm.
Alla andra, det fanns inte ett jobb att få.
Oj.
Men alltså när jag började i första ring på Torhetsplansgymnasiet, då berättade de för de som gick då i andra och tredje ring att det kommer vi har företagarmässa. De kommer till oss för att rekrytera folk.
Mm. Vad gjorde du då när du inte fick jobb direkt efter gymnasiet?
Nej, men då gick jag till universitetet och läste företagsekonomi.
Vad smart.
Ja, men det var ju det enda.
Du var tvungen att plugga vidare helt enkelt.
Det fanns ju inga jobb.
Nej. Så du både har en kemistutbildning och ekonomiutbildning?
Ja.
Och vad gjorde du sen då?
Jo, och sen var det så då att min far gick bort 1970.
Mm. Och då var inte han så gammal?
Nej, 65.
Oj.
Ja. Shit happens.
Ja.
Ja. Då blev det ett gyllene tillfälle. Då hade jag en ursäkt, för jag var rätt less efter då var 14 år i plugget. Jag gick 2 år och läste företagsekonomi. Och det var till och med så att det var mina brorsor som frågade, för de hade gått in i firman.
De hade gått in i din pappas firma?
Ja.
Båda bröderna.
Och då frågade de mig, alltså pappa var ju så mall över mig, jag var den enda syskon som tog studenten.
Aha.
Och sen att han hade en son som kunde gå på universitetet. Det var
fint.
Ja, då kände ju han sig begåvad till och med. Det smittade av sig. Men det sa han aldrig någonting om.
Nej.
Men det fick jag ju sen höra av hans kunder när jag började besöka honom. Du ska veta hur stolt din pappa var över dig.
Ja. Jaha, vad roligt. Ja. Men du kände det ändå sedd som liten i
mig.
Du var frökens favorit.
Ja, din
pappa, du måste känt av att din pappa gillar dig.
Han
visar inte sånt.
Nej. Papper, alltså de var familjeförsörjare. När de såg till att det fanns tillräckligt med pengar, alltså mat på bordet, tak över huvudet, kläder på kroppen. Mm. Då hade de gjort sitt. Han kom hem varje dag 5 och läste Expressen. Han var folkpartist, som det hette på den tiden. Och sen så blev det mat alldeles strax. Och efter maten så gick han och tittade på tv. Jag har inte sett honom.
Det är nästan som en sån här reklamfilm på 50-talet hur det ser ut.
Jag har inte sett honom göra ett nyttigt handtag i hemmet.
Nej.
Men å andra sidan, alltså min mor var då hemmafru.
Hon skötte allting. Det var hennes jobb.
Ja.
Så då började du din pappas firma.
Ja.
Höll du också på att liksom mickla med kemikalier då? Byggde du vidare på...
Nej, till att börja med så fortsatte den här gubben uppe på Gärdet.
Mm.
Hans son tog över den verksamheten, ja, och fortsatte att vara leverantör ett bra tag till. Så att jag var ute och sålde.
Jaha,
ja. Raggade order hos frisörer. Och då kan man säga, eller jag tycker ju att det är lite roligt så, därför att man fick aldrig boka tid med de här frisörerna, för de prioriterade sina kunder.
Ja, det förstår man ju. Ja.
Nej, de kan ju prioritera mig. Jag vill bli sedd.
Jag vet.
Ja. Nej, men i alla fall, så då blev det ju ofta så här, antingen så, ja, jag är strax klar, det tar 10 minuter, ja. Eller de sa, nej, jag har precis börjat, det här kommer ta en timme, du får återkomma lite senare.
Mm.
Men var det så att de var strax klara, då var följdmeningen var så, men du tar en kopp kaffe. Och det gjorde jag ett tag. Så det kunde ju bli 5-10 koppar kaffe under en arbetsdag. Och jag märkte till slut att jag blev rätt speedad. Så det här funkar ju inte. Och så började jag säga, nej tack, till kaffeerbjudande.
Mm.
Och då kom det här med kroppsspråket till, vadå? Är det något fel på mitt kaffe? Eller ja, så. Nej, men alltså det är ungefär som med alkohol.
Ja.
Om du går på fest och du säger nej tack till en stark, då är du sjuk.
Ja.
Den enda ursäkt man kan komma med då, jag var tvungen att ta bilen.
Ja.
Det är den enda ursäkt som funkar i Sverige. Annars är man konstig om man inte är med och
det stämmer. Ja.
Ja.
Men då, fortsätt nu.
Ja. Och då börjar jag säga nej, jag dricker inte kaffe. Det är den enda ursäkt som funkar i Sverige när det gäller kaffe.
Ja.
Det går inte att säga nej tack. Då man, ja. Så, ja.
Men då fortsätter du med den här firman.
Ja.
Och vad blev du i firman då?
Jag blev säljare och sen så fick jag ta hand om bokföringen. För jag hade ju läst företagsekonomi.
Tillsammans med dina två bröder jobbade i den firman.
Ja.
Var låg firman någonstans?
Den kom att ligga på lite olika. När jag började så var den inne i ett inhyst i ett garage. Där var lagret.
Mm.
Ja, kontoret var ju i lägenheten.
Alltså, så ni bodde alla tre hemma fortfarande då när ni hade firman ihop?
Ja, till att börja med så tror jag inte någon hade flyttat hemifrån. Nej, det kan nog vara så.
Ja.
Ja. Vi flyttade från Hökarängen, tror jag det var 1965. Vi flyttade till Farsta. Och då var inte brorsorna med. Då hade de i alla fall flyttat ut. Nej, men alltså då har ju inte pampa hunnit gått bort.
Aha, okay.
För det var ju 1 januari 70. Då, alltså...
Mm.
Och 65 flyttade vi till Farsta. Och då hade, om vi fortsätter med företag, då hade vi först flyttat till riktiga lokaler, fortfarande i Hökarängen. Och sen så blev det i Björkhagen. Och sen blev det i Hagsätra. Alltså, när vi växte så blev det större och större och större. Och det slutade nere i Ältagropen hade vi. På Förrådsvägen hade vi vår firma då. Så vi har flyttat runt i takt med att vi växte. Och nu finns vi i Tyresö, men nu är inte jag aktiv längre.
Nej, det är det som heter Bratt Trading.
Ja.
Som ligger borta på Nyporsvägen, va?
Nej, heter det Radiovägen.
Radiovägen heter det, okej.
Okay. Mm. Ja, längst in där.
Längst in där.
Ja.
Men, när flyttar du hemifrån och vad hände sen då?
Ja, jo. Jag flyttade hemifrån 1971. Det var så att jag gjorde då lumpen. Jag hade träffat då det som senare skulle bli min hustru.
Och när du såg henne bestämde du, hon är kvinnan i mitt liv?
Nej, det var sån här trävande, se mig, hör mig, märk mig. Alltså, det gick en hel höst, jag träffade henne. Alltså hon bodde ju i Farsta också. Men vi umgicks inte i samma kretsar. Men sommaren 69 så var jag med några killar ner till Mantorp där han körde såna här dragster-tävlingar. Jag var inte ett dugg, jag fattar, alltså... Ja. Det är sån här bil som man ska köra så fort som möjligt på. Ja, men kanske inte alla lyssnare. Jag snäller dem. 400 meter så fort som möjligt.
Ja, exakt.
Ja. Men efter det så skulle jag åka till Öland och hälsa på en kompis. En grannkompis. Alltså som under min barndom hade varit min kompis. Och då är också då Kristina på Öland med ett gäng där han är med. Så möter jag henne. Men då har hon en liten flingel, vad man säger, med en annan kille.
Du fattar tycke för henne när du... Såg henne, det var henne du ville ha.
Men så funderar man. Alltså jag märkte henne, ja. Ja. Jag attraherades av henne, ja.
Mm.
Men hon hade ju ihop det så där lite lätt med en annan kille. Och ja. det var ju totalt tabu att ta en annans tjej.
Just det.
Det var inte att tänka på. Så i alla fall så började det väl knaka lite i fogarna. Så jag vet att då var det så här folkets park liknande. Man gick, fredag och lördag gick man ut och dansade.
Och du är den ganska duktig på att dansa, vet jag. För jag har dansat med dig. Ja. Och du är förbaskat duktig att dansa.
Ja just det.
Mm.
Va. Mm. Det, nu dansar jag inte längre. I alla fall, så jag vet då i alla fall att efter en sån här då, fredags-lördagsdans klockan 12 på natten, då gör vi sällskap hem och vi dansar ute på åkern.
Oh.
Och jag sjunger i hennes öra, fly me to the moon and let me be among the stars.
Herregud, den låten ska vi lägga på slutet, tycker jag.
Okej. Ja, så att alltså visst sån här kontakt uppstod, då frågar man ju inte, har jag någon chans på dig? Det gjorde man ju i lågstadiet.
Ja.
På något sätt alltså, vi växte ihop och den första signalen jag fick att kanske är lite mer än kompisar, goa kompisar. Det var att en dag så skulle hon åka med en kompis, tjejkompis till Vaxholm och var barnvakt. Men hon skulle vara så mycket barnvakt så att hon skulle sova över där. Men det var okej om vi följde med den här väninnan som skulle vara barnvakt. Och det var samma natt när vi hade en enorm storm. Alltså, vad heter taken på garagen?
Ja, den stormen kom jag ihåg. För då blåste tak även här i Tyresö. Ja. På Björkbacken flög ett helt tak ner.
Ja.
Mm.
Så på morgonen så såg vi, vi hade ju hört att det blåste förskräckligt så här. Men det är inte jag kunde få in i huvudet, ja, parentes. Elen var utslagen och sådär. Men telefonerna fungerade. Alltså då var det ju fast lina på den tiden. Och det kunde inte jag få ihop. Men de gick tydligen på egna linor.
Ja, det gör de ju.
Ja.
Nu måste vi ta oss framåt här. Det här är ju jätteintressant. Jag skulle vilja ställa massa frågor, detaljer om det här. Hur hamnade du och Kristina i Tyresö?
Ja, då kan man säga att det var en om man ska ta det lite dramatiskt så var det av skräck.
Va? Och då,
ja, just det. Jag säger att man ska göra drama. Det här är ju radio. Man måste göra det bra.
Ja.
Måste göra drama av alltihopa. Så man får lyssna och stanna kvar vid radioapparaten eller datorn. Jo, i alla fall. Så här när jag muckade, då hade mina bröder svart kontrakt, hade de ordnat. På Söder, alldeles vid Västerbrofästet. Så jag fick en tvåa av dem. En hyreslägenhet.
Mm.
Och då flyttade vi dit, Kristina och jag, och levde i synd för vi var ogifta. Men 1980 så kom det ett gossebarn.
Innan är ni gift er?
Du får vara lite mer diskret.
Ja.
Och det var också lite då, om jag får berätta det, för att då ska man ju gå till socialen och erkänna faderskapet.
Ja.
Just det, det gjorde vi. Men då fick jag lära mig att om det hände mamma någonting så var det hennes mor som var vårdnadshavare. Jag skulle inte bli vårdnadshavare om mitt eget barn.
Nej, sådana regler var det då.
Ja, det är ändrat nu. Men då var det så. Så då sa jag, då tog jag min Kristina i hand och sa, nu går vi och gifter oss.
Superromantiskt.
Ja. Så och jag kunde...
Borgerligt, eller?
Ja, därför att jag tyckte att det var lite hyckleri, eller vad ska jag säga, att gå till kyrkan. Alltså dessutom är jag inte troende.
Nej.
Eller kristet troende ska jag betona kanske snarare. Så att det fick bli rådhuset.
Ja.
Ja. Så att då gifte vi oss och jag vart vårdnadshavare. Och första året så fick han ju sova hos oss.
Mm.
I spjälsängen stod in i vårt sovrum. Men sen ville hösten ha ut honom i... Ja, så vi började leta lägenhet. Så när han var 1,5-2 någonting, så jag kommer inte ihåg. Ja. Så flyttade vi till Årsta. 8 trappor upp, någonting sånt där. Vallatorg, jag vet inte om det är bekant. Men i alla fall, det är med Årstafältet.
Åh, vad fint.
Mm. Ja. Så, ja, och det var ju kul. Det var ju större och alltihopa. Och så en dag går jag ut på balkongen. Och så tittar jag ner. Och så dyker tanken upp i huvudet. Om några år ska den här lilla krabaten vara ute och springa och leka. Han kan ju springa rakt ut i gatan och bli överkörd. Jag står på 8 trappor och ser det hända.
Så var det ändå. Barn lekte själva ute.
Ja, ja.
Du hade den idén. Så gör ju inte alla barn nu för tiden. Men låt inte barn leka ute själva.
Så det var det som var alltså skräcken, det skälet till.
Skräcken. Så skräcken gjorde att ni då flyttade till ökända Bollmora.
Till Krusboda.
Började i Krusboda.
Vi började i Krusboda.
Fint var det.
Ja, 1983. Och då var det så, då skulle vi ju ner på backen.
Ja.
Och alltså tänka sin hyreslägenhet gick ju inte, för då var ju köerna enorma. Så att 83 hittade vi då ett enplans radhus uppe i Krusboda och flyttade in.
Och sen fick ni fler barn?
Två pojkar till, så vi hade tre gossebarn.
Tre gossebarn, precis.
Ja, som är vuxna nu. det är också sådana, vad man får idéer ifrån. Då stod det Krusboda och då fick jag associationen Lidingö.
Aha.
Och varför, det kanske finns någon boda där. Många bodor, ja, i alla fall. Så jag var så förvånad att man skulle upp till Tyresö.
Hade du varit i Tyresö mycket innan?
Nej, alltså jag har varit några gånger då på 60-talet. För då vet jag några av de här kompisarna från Farsta. Ungefär den där gymnasieåldern. Mm. Då var det några som flyttade. För då hade man ju, det var ju det här miljonprogram vi pratade om.
Då var det lätt att få bostad här ute.
Ja, just det. Mm. Och då hade man kommit i den där åldern där man partade med alkohol och allt jag drycker.
Och vad hade du för förutfattade meningar om Tyresö då?
Inga. Alltså, vi tyckte det var jättefint. Vi visste att det hade lite dålig klang.
Ja.
Så.
Bollmora hade det.
Bollmora, ja. Mm. Och det var just när vi berättade. Vi åkte ju runt och tittade alltså, hela södra Stockholm. Och då sa vi det i början. Ja, vi har hittat ett... innan vi hade bestämt oss hur vi var på att titta så sa ja, vi har varit i Bollmora och tittat. Bollmora, alltså man sa, det blev direkt en reaktion. Ja. Så vi lärde oss att säga Tyresö.
Det är lätt fint.
Ja, precis. Det var den reaktionen. Nej, men där, Tyresö, det är fint, ja.
Och speciellt om man sa man bodde på Tyresö.
Ja.
Då bor man på halvön.
Ja.
I Tyresö. På Lidingö. Ja. På Tyresö. Ja. Så att är man lite finare så säger man på Tyresö.
Ja,
det men jag träffade dig, vet du när jag träffade dig första gången?
Nej, jag är så självupptagen.
Jag vet, men vi var med i samma förening, för då startade någonting som heter Ekobyföreningen.
Ja, ja.
Det var också där i början av 80-talet. Mm. För våra barn var väldigt små, de är också födda i början av 80-talet. Ja. Så vi var med på några möten, för då funderade man på att bygga en ekoby. Och då var du en av de aktiva där.
Ja. För det ville jag vara med om. Men då hade vi en motståndare som hette Berit Assasson. Och hon var total emot ekoby.
Och den grejen, när blev du intresserad av miljö och ekologi och sånt då?
1988. Det som ibland kallas för säldödsåret. Alltså sälar dog i massor i Östersjön.
Men den här ekobyföreningen, den var väl ungefär då?
Ja.
Taggarna,
ja. Så att och då kom ju de här larmrapporterna att det är fara och färdig med miljön. Det hade kommit en bok i mitten på 60-talet som hette Tyst vår.
Just det.
Rachel Carson. Och Tyst vår kom av att det var ingen fågelsång längre. För fåglarna hade ätit av det betat utsäde, tror jag det kallas så. Bonden sparade ju en del av årets skörd för att kunna så nästa. Mm. Och för att inte råttorna skulle ta alltihopa. Så hade man bekämpningsmedel. Men det blev ju också då att fåglarna började äta av det där.
I och med att du kunde kemi så var du intresserad av såna saker.
Ja.
Då du blev politiskt aktiv, för du var lite politiskt aktiv som ung också, va?
Ja. Jag var ordförande i Ung Höger, som det hette på den tiden, i Farsta. Men det var mer så här, efteråt så tänker jag begrep ju inte så mycket.
Snygga tjejer?
Nej, och det var nästan bara killar. Men det var så, alla skulle ju vara FNL-are.
Alltså,
kriget i Vietnam.
Du gick ut 68 när det var som rödast på universiteten. Och
ja, det var ju kårhusockupationen och såna här grejer.
Så du var liksom en anti...
Ja, men jag tyckte att alla skulle vara FNL-are, då skulle jag göra tvärtom.
Okej.
Så det var inte av någon ideologisk övertygelse sådär. Jag kunde inte så mycket politik, utan det var att det fanns för mycket FNL-are.
Men var det inte väldigt stor förflyttning från Moderaterna till, på den tiden när Miljöpartiet startade, så var ju de ganska röda eller flummiga eller alltså det var ju, eller vad ska man säga, det var ju de, när Miljöpartiet kom in i riksdagen så hade de inte på sig kostymer, de hade stickade tröjor,
de dansade samba och badade i någon vattenpool,
ja, de var ju liksom
fontän.
De var ju liksom alternativet liksom. Ja. Så väldigt många gamla FNL-are gick ju med Miljöpartiet också, väldigt mycket fredsvänner. Det var ju liksom tvärtom som jag ser ideologiskt mot moderater.
Men jag säger,
hur kunde du göra det hoppet?
Därför att jag begrep ju ingenting. Alltså, jag var ju inte ideologisk högerman, utan jag var anti-FNL-are, eller jag tyckte det var lite ensidigt att alla... Och sen hade ju dessutom USA räddat oss från kommunismen. Min pappa var folkpartist, så jag fick ju alltid höra berömmande ord om USA. Det var demokratins högborg. De försvarade oss mot de här diktaturerna i öst och sådär.
Bestämde du dig redan då, när vi är celldöden, nu går jag med i Miljöpartiet?
Ja.
Och då gick du med här ute i Tyresö?
Ja.
Och vilken position fick du då från början?
Medlem.
Vanlig medlem. Ja. Blev du invald i fullmäktige från början som vanlig?
Nej. Det
för du blev ju nummer ett i Miljöpartiet. Hur blev du det?
Jo, men alltså... på grund av mina kvalifikationer.
Ja, jag förstår det, men förklara. Hur din politiska karriär kom till.
Ja, jag kom med 88 och det var ju ett valår. Och då hade de ju redan satt listorna. Så då var jag inte ens med på listan.
Nej.
Och sen var jag då trogen besökare på... Då träffades vi varje, om jag minns rätt, varje onsdag träffades vi. Och jag gick på de mötena. Jag tyckte det var viktigt.
Och det var väl flera miljöpartister som bodde just i Krusbonen, va? Vad heter hon?
Agneta Wahlberg.
Ja.
Hon var ju ordförande.
Just det.
Ja.
Så det var flera stycken där uppe som bodde. Och så Lennart Lidén bodde väl också i
Fårdala.
Fårdala. Så det var ett stort gäng där.
Ja, alltså det var ju redan bildat. Alltså jag kom in i en färdig förening så att säga. Och sen så...
och det året med sällarna, då gick väl Miljöpartiet upp väldigt mycket, va? Det var ju då året som man...
Ja, om jag minns rätt var det året man kom in på grund av sällarna. Men så åkte man ju ut.
Ja, just det, i riksdagen.
Men alltså jag gick ju på de där mötena och var en flitig besökare. Så att då var det ju treåriga mandatperioder, så om jag minns rätt så var det då 91 som nästa val var. Och då hamnade jag en bit upp, alltså vad man säger, valbar plats. Men det var ju Agneta, om jag minns rätt, som alltså stod överst då. Och så där fortsatte det.
Så hur många år satt du i kommunfullmäktige? Hur många mandatperioder?
Alltså från 91 om jag minns rätt till 2000, alltså jag satt ju till 2006, och då får vi ta tillbaks tre stycken, det är 9. Nej, jag kan inte ha kommit in 91. Jag har suttit i 12 år, va?
12 år. Tre mandatperioder.
Någon var treårig sådär.
Jaha, okej, någonting sånt.
Men 2006 fram till 2006 satt jag.
Ja. Och då när du kom in först i fullmäktige, då var väl Socialdemokraterna de som ledde kommunen, va?
Ja.
Och då var Miljöpartiet ett så kallat stödparti, eller om man ska säga någonting, eller? Eller hade...
Jag har ingen minne av att vi satt i jag var ju inte, det är möjligt att vi satt, fick någon plats i kommunstyrelsen.
Nej, men jag tror att ni var liksom en del av majoritets... ni var på den rödgröna sidan.
Ja, men det var alltså... Men det dröjde ju innan vi fick någon... Alltså vi kan inte ha betytt så mycket i maktens korridorer, därför vi fick ju aldrig några nämndordförande. Det var först...
Det var Birgitta Lönegård som var kommunstyrelsens ordförande när du kom in.
Ja.
Mm.
Och sen, nej, det var inte Birgitta Nodell först.
Var du med på Birgitta Nodells tid?
Ja, det vill jag minnas.
Okay. Birgitta Nodell först.
Och sen Birgitta Lönegård.
Lönegård, ja. Socialdemokrater. Ja. Och sen valde Miljöpartiet att gå med dem, med Moderaterna. Ni gick över. Så du hamnade i den borgerliga majoriteten.
Ja,
och då hade blev du lite inflytande.
Ja, då blev jag ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ja,
och då... Men det var nog första gången vi fick en ordförandepost.
Just det.
Som jag känner till. Men alltså grejen var ju då så här att det fanns ett parti då som hette Kommunala rättspartiet på den tiden. Och de var då vågmästare, blev de efter det valet. 98 eller någonting den stilen. I alla fall... Och det var en man som då hette Sören Dosett. För innan honom hade det varit den som startade, om jag minns rätt, hette Gustav Holm. om jag minns rätt. Sen i alla fall kom Sören Dosett att bli ordförande där. Och de var då vågmästare. Så att de hade röstat med alliansen, det hette inte så då, men den borgerliga majoriteten. Mm. Då hade det blivit den grupperingen. Men han blev lite, får man säga, övermodig. Så han ordnade en, vad man ska säga, telefonkonferens eller så. Med Birgitta Lönnegård och Berit Assarsson. Och det tyckte Berit, alltså det var, så gör man inte. För så att han satt ju då och
försökte vara den som var i mitten där och bestämde. Ja, och de ville ha massa konstiga saker på den tiden, va? De ville bygga ett högre hus någonstans och det var massa...
Men det var den här aktionen, budgivningen, som gjorde att då Berit ringde till oss, till Agneta, och sa att är ni intresserade att komma? Och då satt vi, jag hade ett medlemsmöte och sa hur ska vi göra? Och då var den allmänna uppfattningen att det är bättre att vara med. Alltså, får kommunala rättspartiet bestämma då har ju inte vi något inflytande alls. Mm. Så vi sa att okej, det är bättre att vara med än att stå och skrika i öken.
Mm. Om vi gör lite sådana här paralleller till dagens situation. Mm. I riksdagen och även i Tyresö och så vidare. För det där är väl ett problem egentligen, det här att man måste, när man är ett litet parti så blir man erbjuden någonting. Och ibland, som Miljöpartiet har valt i riksdagen, att sätta sig i regeringen eller sätta sig i regeringsunderlaget eller vad man ska säga för någonting. Men man tappar en massa röster på vägen, medan Jonas Sjöstedt har satt sig utanför och kunnat med. Det där är en väldigt massa taktik och vågspel. Det måste vara väldigt svårt att ta de där besluten och veta, kommer väljarna tycka det är bra? Kommer vi få inflytande? Kommer de stora partierna köra över oss? För det är väl lätt som litet parti att bli överkört.
Ja, men vi hade ju ingen erfarenhet, och det är därför jag inte tror att vi hade något inflytande. Alltså, vi var ju med Birgitta Lönnegård då först, men alltså, blev ju inte erbjudna
några poster
någonstans. Jo, nu ljuger jag. Vi fick ju nära miljö. Det var inte när det var Berit. Men det var Birgitta Lönnegård. Jag blev ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, när man tänker efter. I alla fall. Man får minnas lite fel. Ja, och sen ska man komma på det. När vi då bytte sida, så att säga. Det kanske var, vi var väl så att säga mer åt ett vänsterparti, så att säga. Och det enda som var i diskussion, det var inga såna här farhågor som ventilerade, men tänk att vi kommer bli slukade av dem. Mm. Utan vi trodde väl i vår enfald att vi behövdes ju. Då kan man inte vara elak mot oss eller försöka. Så att vi trodde väl att det där skulle gå bra. Det viktiga var ju, så att säga, eller skälet var ju att det är bättre att vara med på tåget än att stå på perrongen och så det går förbi. Men jag ska säga att sen blev ju det en lärdom. Ja. För vi var ju med dem, de borgerliga, i en mandatperiod. Sen behövdes vi inte längre och då får man inte vara med. Och det är väl okej. Men jag har ju efteråt fått höra att... Vi kunde ju sitta i ett rum och diskutera.
Och tro att ni gjorde överenskommelser.
Ja, det var inte så att vi tog i hand och så då gör vi så. Utan det var ju mer en... jag och Berit och några förvaltningschefer eller någon förvaltningschef. Något ärende. Det var ju mer prat. Jag trodde att vi var överens om en sak. Men jag har ju fått höra efteråt att vi inte tar det här på så mycket allvar, det Leif säger. Utan nu gör vi som jag vill. Men alltså, vi blev ju... vi hade inget, det enda vi kan säga att vi bidrog med, som är alltså ett arv som finns kvar från den här tiden, det var att vi medverkade till att Tyresö bostäder inte såldes.
Just det.
Att vi hade det kvar.
Just det, det kommer jag ihåg. Ja. Jag satt ju som ny politiker. Jag blev ju invald i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Och då var ju du mer än borgerliga.
Ja.
Och sen nästa period så var du med, inte mer än borgerliga.
Nej, vi behövdes ju inte då.
Men jag kommer ihåg dig som en ganska arg människa då. För du gick upp i talarstolen ofta och var förbannad.
Ja, inte förbannad. Arg kanske.
Ja, men du alltså det kändes ju som att du hade, vad ska man säga, det måste vara väldigt frustrerande att sitta där i ett mindre parti och känna att här lägger man in massa energi. Och så får man inte speciellt mycket inflytande.
Ja.
Hur var de här åren tycker du? Att, för du har ju liksom ändå varit i maktens korridorer. Du har ändå suttit en del i kommunhuset. Det var en del av olika kommunala... Alltså, du har varit heltidspolitiker på ett sätt.
Ja, jag var ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ja. Och för det fick man... tror jag var 15%, alltså det var inte halvtid, det var 15% om jag minns rätt.
Men du ägnar hela ditt,
ja, men jag
hela
hade...
ditt liv till det här, eller hur? Under många år?
Ja, jag var ju egenföretagare också.
Så du fortsatte ditt företag samtidigt?
Ja, mm-hmm. Så att jag hade ju, jag kunde ju gå ifrån.
Du kunde gå ifrån?
Jag behövde ju inte fråga någon om lov.
Nej. Men hur var det att vara alltså, heltidspolitiker?
Nej, 15%.
Jag menar att hålla på med politik majoriteten av sin vakna tid och liksom, ja, ändå ägna så mycket tid som du gjorde under de här åren. Hur var det, tycker du?
Alltså, jag tyckte det inte var något konstigt att inte ha något större inflytande. Jag tycker jag hade en bra relation med Berit så, men... Det var väl ett antal halvöverenskommelser, alltså muntlig, kan vi göra så här kanske, lite åt det hållet, ja, som inte genomfördes. Det, som sagt, var det enda som vi lyckades med, det var att se till att medverka till att inte Tyresö bostäder såldes.
Men var det en rolig period?
Ja, det var
stimulerande, ja, kul, frustrerande.
Ja, både frustrerande ibland, men alltså... Det var ju så här, jag brann ju för miljön. Alltså, ja. Den måste ju räddas. Alltså, det var överordnat om jag trivdes eller inte. Det var ju, det, där kommer vi lite ilska. Alltså, ungefär, fattar ni inte, här håller ni på att diskutera materiella saker. För det är jorden som håller på att gå under.
Okay. Ja, såna stor, du hade sådana utläggningar, det vet jag att du hade.
Ja.
Jag då som satt som opposition, det vill säga, jag har varit suttit i fullmäktige, aldrig haft något inflytande.
Mm.
Att bara skriva motioner och förslag som bara faller bort,
ja,
det är ganska mycket energi. För, alltså, mycket snack och ingen verkstad blir det av det man håller på med. Man pratar och pratar och försöker och försöker. Det är ju, det är en sak om man har majoritet, för då kan man ju påverka saker. Men sitter man i opposition så sitter man egentligen bara och gnäller eller säger emot eller hackar ner.
Ja.
Det är en ganska frustrerande roll egentligen, att sitta i opposition och inte ha något inflytande.
Mm. Ja. Nej, men alltså, frågan, alltså miljön...
Var så viktig,
ja. Så det var inte så intressant om jag trivdes eller var frustrerad.
Men du la av sen, du hoppade av dina uppdrag. Du flyttade till Österrike.
Ja.
Varför hoppade du av och varför slutade du?
Nej, men alltså, jag hoppade av med anledning av att jag skulle flytta till Österrike. Man måste ju så att säga vara skriven i den kommunen.
Ja.
I det, för att komma in i kommunfullmäktige i den kommunen så måste man vara skriven där.
Hur länge var ni i Österrike?
6 år.
Var det 6 år?
Ja.
När du då kom tillbaka till Tyresö, då blev du vanlig medlem i Miljöpartiet.
Ja.
Men satte dig inte på kommunfullmäktigelistan.
Jo, men jag bad att få stå på... Man vill ju ha många namn där.
Okay.
Så jag sa, jag kan stå på valsedeln. Alltså, det var valet 2014.
Ja.
Om jag får stå på sista plats.
Ja, du ville inte komma in i fullmäktige.
Nej, men alltså, jag ville vara där som hjälpreda.
Ja.
Alltså, jag hade gjort min politiska värnplikt under 90-talet.
Och det var då som jag hittade dig.
Ja, igen.
Igen. Nej, men det var det som var roligt då, Leif, när du kom tillbaka från Österrike. Då flyttade ni in på Sikvägen.
Ja.
Att då var det inget svårt för mig i alla fall att övertala dig att hjälpa till med radion. För då hade ju Åke Sandin också inte orkat. Alltså, han har ju drivit den alldeles själv. Och du var en av dem som han intervjuade ganska mycket. Så du var ju väldigt liksom med på Tyresö närradio ganska mycket.
Ja.
Och då lyckas jag utan något större problem övertala dig att bli programmakare.
Ja, du ville att jag skulle heta programledare.
Ja.
Och det var lite för pretentiöst.
Så var det programmakare.
Ja. Ja.
Och då i början så var det du och jag egentligen som liksom... Du var tvungen att producera nästan 2, 3, 4 program i veckan för att vi skulle hålla igång den här radion.
Ja, men grejen var ju då att när vi flyttade till Österrike, då hade jag ju lagt av mitt bolag. Jag sa att nu är jag fed up med det här. Sälja en flaska schampo till och tjäna 10 spänn.
Just det, sagt. Det har varit schampoförsäljning och det har bratt. Nu måste vi tillbaka till det här. Vad blev det av den här filmen till slut?
På resans gång så delade vi upp den. Det här är i början på 1990-talet. Då delade vi upp den. Vi var ju 3 bröder. Och var och en tyckte att han gjorde mest för företaget. Och då kom vi på, det är ju ingen idé att vi sitter och diskuterar det, vem som är, eftersom vi alla tyckte att vi var bäst. Så vi delade upp bolaget i tre delar. Och jag fick ta hand om den här produktionen av hårvårdsprodukter. Alltså,
ja, det blir hårvårdsprodukter av det hela sen. Ja. Mot det där lilla...
Ja, men alltså, vi hade frisörinredningar, och såna här, alltså, saxakammar, borstar och sånt. Mm. Så att jag fick ta hand om det som var produktion av hårvårdsprodukter. Det blev mitt företag. Och det hade jag då, alltså drev i egen regi. Det hade jag i ungefär 10 år. Sen sa jag till hustrun att... alltså jag, det här är fullständigt mentalt dödande. Som jag sa, sälja en flaska shampoo till och tjäna 10 spänn. Alltså jag vill inte ångra. Alltså det vill säga att det var 50-årskris då, eller någonting sånt. Ja. Fast jag upplevde det inte så, utan det här var inte skojigt längre. Nej. Så jag sa till hösten, nu lägger vi ner det här eller säljer om det går. Nej, men det är bra att ha. Ja, kvinnans förnuft. Ja, men då får du ta hand om det.
Så hon jobbade också i firman?
Ja.
Och så en av dina söner jobbade där också?
Ja. Ja. Men det var alltså en annan del, den som hade saxakammarborsta. Inte i tillverkningen av hårvårdsprodukter. Men i alla fall, hösten sa då att det är bra att ha. Då får du ta hand om det, för jag tänker börja plugga igen. Så då började jag på universitetet igen och läste ekologisk ekonomi.
Ja, för du har dessutom varit lärare på Södertörns högskola.
Jag har varit på nästan alla universitet, högskolor.
Men herregud. Och utbildat i vad då?
Alltså, då det är när de skulle lära sig någon sån här grön ekonomi. Grön alltså ekonomi. Hållbar ekonomi.
Just det.
Ja. Mm. Så då gick jag i 5 år och pluggade. Och det är det bästa jag gjort, tycker jag.
Nu fattar inte jag. Är inte radion det bästa du gjort?
Jo, men alltså före 2012 var det bästa jag hade gjort.
Bra.
Nej, jag vill bara komma till att jag hade all tid i världen när jag kom tillbaka från Österrike. Ja. Så det var inte att något inkräktande på någon annan aktivitet.
Utan jag Hur var det då? För nu kommer jag till den frågan verkligen. Hur var det att börja då, istället hålla på med politik, sätta sig och vara radiomakare och intervjua folk? Och för du har fortsatt och intervjua politiker. Du har ju varit den egentligen som har sett till att Tyresöborna har fått veta vad som händer i kommunstyrelsen och kommunen. Och du har intervjuat en massa tjänstemän om hur det funkar. För du har ju bra insyn i den här kommunala apparaten, för det är inte alla människor som vet hur det funkar.
Nej. Ja, det visst hade jag nytta då av mina läroår under 90-talet. Så att de flesta av politikerna, alltså, som sitter i huset känner jag väl mer eller mindre bra. Alltså jag vet vilka de är och så. Och du och bror och syster med dem. Flesta, inte alla, men...
Nej. Och hur var det att bli radiomakare?
Ja, men det är ju en ny utmaning och det var väl inte så... det lär man sig också. Till exempel att förstå att man kan ju komma in i ett prat, alltså med det man intervjuar, och glömma bort att det är lyssnare som ska ha en produkt. Det har man väl blivit bättre på, att så här, vi gör det här för lyssnarna, inte för vårt, alltså ditt och mitt samtal.
Jo, jag gör det här bara för mitt samtal.
Nej, men så det har ju varit... jag känner ju att jag är lite bättre idag än vad jag var 2012.
Ja. Och det fantastiska är ju att när du började då, 2012, som radiomakare, då var du ju tvungen att dra en väldigt stor del av lasset.
Ja, jag gjorde 3-4 program i veckan.
Och sen har vi faktiskt lyckats med någonting jättebra. Vi är ju nu flera stycken. Så nu behöver du och jag bara göra ett program i veckan för att få rulla den här.
Ja,
för vi har ju ganska mycket program på den här slingan.
Ja, och vi har fler och fler lyssnare.
Ja, det är väldigt kul. Om man säger så här, när du var politiker, kände folk igen dig i centrum förut?
Det är för roligt att du frågar det. Därför att vi hade ju då ett visst utbyte, vi hade vänorter som det heter. Ett visst utbyte med kommuner ute i Europa.
Ja.
En gång så fick vi besök av en turkisk delegation. Och jag vet inte om det var vänort, men det kom i alla fall en turkisk. Och så, borgmästaren kom med en delegation hit. Och då skulle vi ut till slottet, tror jag, eller någonting sånt. Hur som helst så går vi genom centrum, shoppingcentret. Och då går jag bredvid borgmästaren, den turkiska borgmästaren. Och vi pratar. Alltså. Så vänder han sig mot mig helt plötsligt och säger, men det är ju ingen som hälsar på dig. Nej, vad ska de göra det för? Mm. Jo, men vet de inte vem du är? Alltså han trodde ju att jag var borgmästaren här.
Ja.
Nej, det tror jag inte. Vi är inte så kända i det här. Och han kunde inte få in i sitt huvud.
Nej.
Att är man, som han då trodde att jag var borgmästare, då är man ju den mest kända personen i hela samhället. Och här var det ingen som hälsade på mig. Vilket disrespect.
Ja, det var disrespect. Och så är det tyvärr i att hålla på med kommunalpolitik. Det är väldigt få som kan nämna några politiker i den egna kommunen.
Ja.
Alltså har det blivit någon skillnad? Känner folk igen dig mer när du var politiker eller nu när du är programmakare?
Ja, det är också lite roligt. De känner ju inte några få. Alltså jag känner ju några människor som har bott här så länge. Men i alla fall, om vi säger främmande människor, så kan det någon gång, alltså, gör inte du radio? De har väl sett den här, vad heter det, Tyresö Nyheter, där kan jag ju vara på bild ibland.
Ja.
Men det som de känner igen, det är om jag står och pratar med någon i centrum. Ja. Och så går de förbi och så stannar de upp.
Och så försöker de komma på var de har hört den här rösten någonstans.
Ja, för gör du radio? Jag kände igen rösten.
Ja.
Ja, så att ansiktet är inte bekant, men rösten.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Så man är mer känd i alla fall nu som radiomakare.
Leif, det här programmet blev lite extra långt. Jag tycker det gör ingenting, för den här veckan när vi ska lägga på det här har vi inte så många program. Och jag gör som de gör på SVT. När man inte hittar någon att intervjua, då intervjuar man sin kollega.
Och jag trodde du gjorde det för att jag var sån intressant person.
Ja, men det är alltså det du är, Leif. Och det är fascinerande att höra dig när du berättar om ditt faktiskt långa liv.
Ja.
Mm. Och nu har du barnbarn också.
Ja.
Hur många då?
Två flickor.
Som också varit här i studion.
Ja, hon satte dig på plats.
Ja, och den minsta.
Ja.
När man frågar henne vad förra julen hon önskade sig.
Nej, det var den stora.
Var den stora?
Ja.
Det var hon som önskade sig
en framstol.
Jag fattar ingenting.
Nej, men hon satte dig på plats. Hon ville ha en framstol.
Och vad var det?
Det var ju att de satt ju på såna här bakåtvända säten i bilen.
Ja.
För det är tydligen när man är 5 år eller har man någon sån här rekommendation, då kan de vända sig och sitta framåt. Och då behöver hon ju ha en...
Väldigt söt. Och det ville lilla syster också ha då. Ja,
det har hon fått nu. Så nu har de bägge framstol.
Fantastiskt trevligt. Ja, tack så mycket för att du berättar om ditt spännande liv. Och vad kul det är att du är radiomakare här på Tyres Radio.
Ska jag säga också så här, glömde jag ju bort det här. För att det ska bli en biografi. Så mellan 75 och 80 så jobbar jag i resebranschen.
Just det, gjorde jag också. Den delen har vi helt hoppat över. Vi kanske ska prata resebransch i ett annat program.
Det får du avgöra.
Ja.
Men jag ska säga, så att det har varit lite olika. Företagare, resledare och så var jag producent och gjorde, alltså åkte runt. Och det var ju rätt häftigt då när man är 25 år. Imorgon ska jag till Singapore och skriva några kontrakt. Men alltså efter.
Och du har sagt så här, du har... Ditt liv har varit att segla omkring på en räkmacka lite grann.
Ja.
Du känner dig ganska...
privilegierad.
Ja.
Ja, visst. Ja.
Och du är ganska nöjd med...
Ja, liksom... Personligen skulle jag skämmas om jag inte var nöjd.
Ja.
Ja. Men jag är inte nöjd med den här samhällsutvecklingen där landet håller på att slitas isär.
Nej.
Där de rikare blir rikare och de fattigare blir fattigare.
Precis.
Lite förenklat i alla fall.
Och det ska vi kunna göra ett annat program om när vi liksom diskuterar politiken lite mer. Men det var jättebra att du kom hit den här söndag förmiddagen och berättade om Leif Bratt.
Ja. The story.
Ja. Vi talar inte om vilken nolla är på slutet, va?
Nej.
Det är inte 60 och det är inte 80.
Nej. Jag glömde också, apropå då smeknamn, nollan.
Mm.
Så ibland så retar de mig, så säger Leif, legenden.
Tack så mycket, Leif, legenden, nollan, Bratt. Ni har lyssnat på Radio Tyresö, jag heter Ann Sandin Lindgren och hoppas att ni fortsätter lyssna på oss på 91,4 eller går in på tyresoradion.se. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby, kiss me.